إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في fortsätter att läsa från den välsignade boken Lataif al-Ma'arif av al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, där han talar om Hajj, dess dygder, de 10 första dagarna av Dhul-Hijja och många andra fawaid som vi kan ta åt oss i våran vardag. Vi talade förra veckan om, eller förra lektionen, om belöningen i att göra Hajj och att det är en form av jihad fi sabilillah. Vi talade också om dygden av al-iman och att det är den största gåvan som Allah azza wa jal har gett oss. Och författaren fortsätter sen och talar om al-hajj al-mabrur. Som det har nämnts i den autentiska hadithen i al-sahihain, att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa al-hajj al-mabrur leysa lahu jaza'un illa al-jannah. En hajj som är mabrur kommer inte att ha någon annan belöning än paradiset. Den enda belöningen för al-hajj al-mabrur är al-janna. Och i al-musnad, att profeten a.s. frågades vilken gärning som är bäst. Och då så sa han imanun billahi wahda, att endast tro på Allah azza wa jall, thumma al-jihadu, thumma hajjatun barratun tufaddilu sa'irul a'mal ma baina matla'i shamsi ila maghribiha. Och sen att göra hajj, en accepterad hajj, överträffar alla andra gärningar som avståndet mellan solens uppgång och solens nedgång, yani öst och väst. Och också i den autentiska hadithen, men hajja hadha al-bayt falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummu. Den som gör hajj till huset och inte förstör sin hajj med att ha umgänge och inte heller att göra synder, kommer att komma tillbaka som den dagen hans moder födde honom. Yani lika syndfri som den dagen han föddes. Och den hadithen är muttafaqun alayh. Så han säger att förlåtelse är en belöning av hajj och att få träda in i paradiset. Men det här är på villkoret av att al-hajj är mabrur. Och en hajj som är mabrur måste uppfylla 2 kriterier. Och det här är viktigt för oss alla att känna till. Många av oss kanske inte har varit på hajj. Hajj är islams 50 pelare. Och vi måste alla ha avsikt att åka på hajj. Och har vi pengar så är det wajib att åka på hajj om vi inte har gjort det. Och även att åka på umra, som är som en mindre form av hajj, är också någonting rekommenderat. Så här nämner då profeten a.s. belöningen för al-hajj, att det är förlåtelse för synderna och att det är att få träda in i paradiset. Men inte vilken hajj som helst, utan den hajj som är mabrur. Och då säger han att ordet mabrur betyder 2 saker. Den första är att man under sin hajj, i sin hajj, utför gärningar av birr, godhet och fromhet. Och han säger att ordet birr har 2 innebörder. Ordet birr omfattar 2 saker. Och det här är det som jag menade, talade om sist. Att vi talar om hajj, men han går och talar om någonting annat. Någonting som det han talar om nu, någonting vi har nytta av i våran vardag. Birr är någonting som vi alla ska praktisera i våran vardag. Så vad är då innebörden av birr? Han säger att den har 2 huvudsakliga innebörder. Den första är el-ihsan ilan-nas. Birr betyder att vara god mot folk. El-ihsan, att vara vänlig och god mot folk. Så som man säger, el-birru wasila. Man säger ofta när man talar om islamisk karaktär, el-birru wasila. En vänlighet och att hålla släktbanden. وضده العقوق. وموتساتسن تيل البر اوك السلا ار العقوق سمها بتيدر اوليدناد اوك اتبريتا سلكت باندن دو. Och i Sahih Muslim att profeten alayhi salatu wassalam frågades om el-birr, och då så sa han el-birr husnul khuluq. Birr är god karaktär. Och egentligen det blir tvärtom. God karaktär är birr, fromhet. Och den hadithen illustrerar vikten av god karaktär. Att fromhet är att ha god karaktär. God karaktär är fromhet. Den begränsar fromhet till god karaktär. Och det här, denna uslub används på arabiska för att visa hur viktigt någonting är. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma yaqulu innal birr shay'un hayyinun wajhun taliq wa kalamun layyin. Ibn Umar radiyallahu anhuma brukade säga att el birr är någonting enkelt. Det är att ha ett leende på ansiktet och att vara mjuk i sitt tal. Och vi nämnde kanske förra veckan att den här boken, som Sheikh Abdul Muhsin al-Abad sa, och generellt Ibn Rajabs böcker, är källor till äthar. Äthar och selef. Den här innehåller säkert tusentals äthar. Hundratals äthar från selef. Och man finner ofta när folk nämner sköna uttalanden att det kommer från just de här böckerna. Han nämner saker som andra ulema inte nämner. Så det är en källa till vackra uttalanden. Så vad sa här Abdullah bin Umar? Att birr är enkelt. Det är att möta folk med ett leende och att tala mjukt till folk. Och det här känner vi också igen från hadithen där Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt att det är sadaqa att möta sin broder med ett leende på ansiktet. Naam. Och sen säger han att denna birr, denna vänlighet mot sina medmänniskor är någonting som man är i stort behov av i hajj. Yani hur man ska behandla andra människor. Hur man ska behandla dem väl med sitt tal och sitt agerande. Wa qala ba'dhum innama summiya as-safar safara li'annahu yusfiru an akhlaq ar-rijal. Och därför säger han vissa sa att as-safar, att resa, kallas just för safar. För det yusfiru. Yusfiru, yani yudhiru. Det tar fram människans karaktär. Att ordet safar kommer från det här ordet, yani yusfiru. Att det drar fram människans sanna karaktär och natur. Och det här har också nämnts från vissa av selef. Det tillskrivs Umar radiyallahu anhu att han har sagt: om du vill känna en person, res med honom. Eller du känner inte en person tills du rest med honom. När du rest med en person och han har varit i ditt sällskap, så vet du vem han är. Okej? Okay. Han nämner sen från Sa'id ibn Jubayr, den stora imamen från Tabi'in, vilken hajj är bäst? Han frågades vilken hajj är bäst. Och då så sa han: men at'am at'am wa kaffa lisanahu. Det är den som matar andra människor och den som kan kontrollera sin tunga. Så han talar fortfarande om, ni måste återkoppla, till el-hajj el-mabrur. Den hajj som är accepterad. Och mabrur, så han betyder två saker. En hajj som har el-birr. Och sen nämnde han att birr har två kategorier. Och en av dem är just det här med att vara god och vänlig mot människor. Okej? Okay. Så här nämnde han då bevis på detta. Man frågade Sa'id ibn Jubayr vilken hajj är bäst. Och då så sa han: den som matar folk en under sin hajj och den som kan kontrollera sin tunga. Wa qala al-Thawri rahimahullah sami'tu annahu man barra annahu min birr al-hajj. Naam. Och al-Thawri yani bekräftade detta uttalande att det är från godhet i hajj. Han nämner sen från Ja'far al-Baqir rahimahullah ta'ala att han sa: ma ya'ba'u man ya'ummu hadha al-bayt idha lam ya'ti bi thalath. Yani den som beger sig mot Mekka, mot Kaaba, hans resa är typ inte värd någonting om han inte har dessa tre egenskaper. ورع يحجزه عن معاصي الله. Den första egenskapen han har, ورع, en rädsla som hindrar honom från att synda mot Allah. Den andra, hilmun yakuffu bihi ghadabuh, att han är överseende som hjälper honom att släcka eller hålla, lägga band på sin ilska. Wa husnu sahabati liman yashabuhu min al-muslimin. Och den tredje, att han är ett gott sällskap till dem som är hans sällskap under resan. Så tre viktiga egenskaper måste man ha när man åker på hajj. Och det här ska man ha generellt i sin vardag, men extra viktigt när man åker på hajj. Vilka egenskaper? En wara, en gudsfruktan och försiktighet som håller dig borta från synder. Hilm, överseende och förlåtelse som hjälper dig att lägga band på din ilska. Och tre, att du är ett gott sällskap till dem som är med dig under din resa. Och så säger Al-Hafidh Ibn Rajab, فَهَذِهِ ثَلَاثَ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الْأَسْفَارِ خُصُوصًا فِي سَفَرِ الْحَجِّ فَمَنْ كَمَّلَهَا فَقَدْ كَمَّلَ حَجَّهُ وَبَرَّهُ. Och dessa tre egenskaper behöver man under sina resor. Och speciellt då man reser till hajj. Så den som fullbordar dessa tre egenskaper, han har fullbordat sin hajj och hans fromhet. Och sen säger han, och från de viktigaste egenskaperna av birr som man behöver under sin hajj är de råd som profeten alaihi salatu wassalam gav till Abu Juray al-Hujaymi radiyallahu anhu. Då han sa, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Yani profeten alaihi salam gav denna sahabi dessa råd. Första rådet, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Se aldrig ner på en god gärning. Även om det är så att du ska hälla vatten i din broders eller i någons bägare. Det är en god gärning att servera vatten. Att släcka människornas törst. Och sen så sa han, walau an tu'tiya silatul habal. Och även om det är så att du hjälper en person med ett rep. Walau an tu'tiya shis'an na'al. Och även om det skulle vara att du ger en person ett skosnöre. Walau an tunahha shay'un min tariqin nas yu'dhihim. Och även om det skulle vara något sånt som att ta bort någonting farligt från vägen som skadar folk. Walau an talqa akhaqa wa wajhuka ilayhi muntaliq. Och även om det skulle vara att du möter din broder med ett leende på ansiktet. Walau an talqa akhaqa al-muslim fatusallim alayhi. Och även om det är någonting sånt som att du hälsar på din broder då du möter honom. Walau an tu'nasa al-wahshata fil ard. Eller att du ger sällskap till någon person, yani till någon person på jorden. Och denna hadith är berättad av Al-Ahmad och Sheikh Albani nämner den i Silsilat al-Sahiha. Så här, dessa egenskaper behövs. Det är enkla saker som man ibland ser som någonting litet. Är det en god gärning att gå och ge vatten till folk i hajj? Är det det? Nej, det är bland de bästa av gärningar. Att hjälpa en person, att bära någonting, hjälpa en person som har det svårt, att le mot en broder, att gå förbi och säga assalamu alaikum. Det här är bland de bästa av gärningar som finns i islam. Och sen så säger Ibn Rajab någonting väldigt vackert. Han säger, wa fil jumla. Fa khayrun nasi anfa'uhum lin nas. Och fil jumla, yani kortfattat, så är de bästa av människor de som gynnar andra mest. Och det här är taget från en hadith där Rasulullah alaihissalam säger, khayrukum anfa'ukum linnas. De bästa av er är de som gynnar andra mest. Så vill man vara den bästa muslimen så ska man gynna och hjälpa andra människor. Okej? Okay? Så kortfattat, den bästa av människor är den som är gynnsammast till andra människor. Wa asbaruhum ala adha'in nas. Och den som är tålmodigast med människornas tillkortakommanden. Kama wasafa Allahu al-muttaqina bidhalika. Så som Allah har beskrivit om troende, då Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin." de som spenderar i goda tider och i svåra tider, och de som lägger band på sin ilska, och de som är överseende och förlåtande mot andra människor, och Allah tycker om al-muhsinin, de som gör det goda. Så här är al-ihsan. Ihsan i vad? I att gynna andra människor, som Allah nämner här, att man spenderar, man hjälper folk i behov, i svåra tider och i goda tider. Man lägger band på sin ilska, man är inte arg på människor, och man är förlåtande mot folk. Alla dessa egenskaper är i ditt beteende jämt emot dina medmänniskor. Och så säger han, وَالْحَاجُ يَحْتَاجُ إِلَى مُخَالَطَةِ النَّاسِ. Och den som är på hajj är i behov av att beblanda sig med folk. وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسِ خَيْرُ مِنْ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنْ مَنْ لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ. Och den troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras tillkortakommanden är bättre än den som inte beblandar sig med dem och inte har tålamod med deras tillkortakommanden. Och det är också taget från en autentisk hadith där Rasulullah alaihissalam sa exakt dessa ord, att en troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister är bättre än den som inte gör det. Och det här talade vi om väldigt viktigt för några veckor sedan, att en person ska inte vara enstöring, ska inte dra sig undan och vara för sig själv och lämna sina bröder för Allahs skull, utan dina bröder har brister, men det har du också. Och att dina bröder har brister betyder inte att du ska bojkotta dem, utan om du verkligen vill dem väl, och om du nu tycker att du är så mycket bättre, ge dem råd. Beblanda dig med dina bröder och försök förbättra deras brister istället för att fly och hålla dig undan och vara för dig själv. Och sen så börjar författaren här att nämna vissa goda egenskaper som man ska ha när man reser. Han säger ifrån Rabi'a, han säger al-muru'a fi safar badlu zad wa qillatu al-khilaf 'ala al-ashab wa kathratu al-mizah fi ghayri masakhit Allah 'azza wa jalla. Rabi'a, om det är han som jag tror att det är, så är det Imam Maliks sheikh. Han hette Rabi'a. Så han säger här al-muru'a. Och det är ett ord som ni kan lära er, faktiskt ett viktigt ord, al-muru'a. Och det betyder typ etik, vett, beteende. Al-muru'a fi safar. Vad är vettet och etikett man ska ha i resa? Han sa bedlu zad, att dela med sig av sin provision, alltså det man har med sig. Wa qillatul khilaf ala al-ashab, och att inte gärna tjafsa och gå emot ens sällskap. Och att skoja mycket med dem, så länge det inte innebär att man gör Allah azza wa jall arg. Så vad? Du ska vara generös och dela med dig, och inte göra som vissa sitter och äter själv och de andra äter inte. Det är ett resesällskap. Det är fel. Utan man delar med sig även om det är lite. Och man sitter inte och tjafsar med folk hela tiden, trotsar dem och går emot dem. Man försöker vara tillmötesgående. Och den tredje egenskapen, att man skojar med folk. Man skämtar med folk så länge det är inom ramen för islam, för att hålla uppe yani humöret. Det kan vara jobbigt att resa, och speciellt förr i tiden. Han nämnde sen från Al-Aun, eller två personer kom till Ibn Al-Aun och tog avsked till honom, och de bad om ett råd, yani de skulle ge sig iväg på en resa. Och då så sa han till dem, alaykuma bi kadhmil ghayd, jag beordrar er att lägga band på eran ilska, wa badli zad, och att dela med er av vad ni har. Och sen såg en av dessa personer Ibn Aun i drömmen, och han gav dem två hulla, yani två vackra klädesplagg. Yani som att han gav dem två vackra råd som de tog nytta av i religionen. Och sen säger Al-Hafidh Ibn Rajab, att vara god mot sitt resesällskap under resan är bättre än att göra en dyrkan som bara går tillbaka till dig själv. Och speciellt om ولا سيما ان احتاج العابد الى خدمه اخوانه وسبيشيلت اون فولك ار بيهوف اوف ات مان هيلپر دم. En jätteviktig punkt som han nu kommer bevisa. Tänk er nu att ni ska ut på en resa. Och idag vi tänker flygplan och så, men resa förr i tiden. Det är ett sällskap. Vad är bäst? Att vara i de andras tjänst med dunja saker. Att fixa någon plats, sovplats, gå och köpa mat, koka mat, fixa ved och så vidare. Det låter inte som värsta dyrkan. Är det bäst? Eller att du är vid lägret och du ber, du läser Koran, du gör dhikr. Vem av de här två personerna är bäst? Vad säger ni? Den första, den som jobbar. Taib. Låt oss se vad han säger. Han säger att profeten a.s. var ute på en resa. Och det var jättevarmt. Och han hade med sig vissa av sahaba som fastade och andra fastade inte. Så de som fastade blev jättetrötta. Och de som brutit fastan gick ut och de byggde, slog upp tälten. De gav vatten till djuren. Och då så sa profeten a.s. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. De som inte fastat idag gick med all belöning. De tog all belöning. Så har vi folk som fastar. Men de andra som ger vad, slår upp ett tält och ger vatten till hästar och kameler, fick belöningen. Så ibland underskattar man vissa gärningar. Men vadå? Det är klart det är bättre att fasta. Det är ibadah, eller hur? Men att hjälpa sina bröder är också en ibadah. Och då har vi det här som vi kallar för al-manfa' al-qasira och al-manfa' al-muta'addiya. En ibadah som gynnar dig, som att fasta. Och en ibada som gynnar andra människor. Och generellt i islam är den ibadan som gynnar andra bättre. Okej? Okay. Han nämner också en annan hadith att profeten a.s. såg en man under resan. Och den här mannen hade, eller han var fastande. Och han frågar honom: vad är det som har fått dig att fasta under resan? Och då säger mannen: jag har med mig mina två söner. De hämtar djuren och de tjänar mig. Och då så sa han alayhi salatu wassalam: ma zala lahuma al-fadlu alik. De är överlägsna dig. De har ännu varit överlägsna dig på grund av deras arbete då. Ja. Han nämner också det mycket vackra uttalandet från Mujahid som var student i Sahaba, där han sa: sahibtu ibn Umar fi safar li akhdimahu fa kana yakhdimuni. Mujahid sa att jag begav mig ut på resa med Abdullah bin Umar för att jag ville tjäna honom, men istället var det han som tjänade mig. Och tänk er här, Abdullah bin Umar är sahabi, eller hur? Och från de bästa av sahaba. Och Mujahid är inte som honom. Han är hans elev. Och han är från tabi'in, inte sahaba. Så att med all rätt att arbeta åt en sahabi, mashallah, vilken ära. Men subhanallah, det är tvärtom. Han fick inte chansen, utan Abdullah bin Umar ville ha belöningen och gjorde istället arbete åt Mujahid. Och sen säger han: وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ يَشْتَرِتُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَخْتِمَهُمْ اِغْتِنَامًا لِأَجْرِ ذَلِكَ. Och många av selef, när de begav sig ut på resa med folk, la som villkor att jag ska arbeta, jag ska tjäna er för att få belöningen som finns i detta. Och från dem var Amr ibn Abd Qais och Amr ibn Utba ibn Farqad. Trots att de var så ivriga i sin dyrkan. Yani den dyrkan som går tillbaka till dem själva. Och samma sak gjorde också Ibrahim ibn Adham. Då han gav som villkor när han begav sig ut på resa, att han skulle jobba åt folket och få göra adhan. Det är min shart. Jag reser med er på ett villkor. Låt mig vara den som jobbar och den som gör adhan. Mashallah. Nam. Han nämner också att det var en man från As-Salihin som brukade bege sig ut på resa tillsammans med sina bröder i jihad, fisabilillah och andra resor. Och han gav, eller satte som villkor, att han skulle tjäna dem och jobba åt dem. Så om han såg en person som ville tvätta sin thob under resan, så sa han: "Hada min sharti." Stopp, tvätta inte din thob. Vi har ett avtal. Jag ska tvätta din thob. Fayaghsilahu. Wa idha ra'a man yuridu an yaghsila ra'sahu qala lahu hada min sharti. Om han såg en person som ville tvätta håret, han sa: "Stopp. Det här är vårt avtal. Låt mig tvätta ditt hår." فيغسله فلما مات نظروا في يده فإذا فيها مكتوب. Och när mannen sen dog, så såg de att det stod någonting skrivet i hans händer: min ahlil janna. Det stod i hans händer: min ahlil janna. فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. Och när de kollade närmare på texten, så såg de att texten var mellan, alltså yani över köttet och under huden. Inte någonting man ristat på handen, utan under huden. Min ahlil janna. Subhanallah. Han nämner också en väldigt fin berättelse från en man som heter Boheim el-Ijli. Boheim el-Ijli. Och alla dessa är imamer från Salaf. Och han sa att Boheim, han var en abid. En person som var väldigt ivrig och konstant i att dyrka Allah. Och han var från el-Bekha'in. En person som var känd för att han grät mycket. Han grät mycket i rädsla och kärlek för Allah subhanahu wa ta'ala. Han begav sig ut på en resa tillsammans med en affärsman som var rik. Och Boheim var inte speciellt rik, men han var abid. Så han begav sig ut på resa med den här mannen som då var affärsman. Och när de skulle ge sig ut på resa, så började Boheim att gråta. Så att tårarna föll ner på bröstet och sen ner på jorden. Han är på marken. Så mycket grät han. Och så sa han: "Dhukirtu bihadihi rihlatu ila Allah." Den här resan påminner mig om resan till Allah. Att vi ska resa nu påminner mig om vår resa till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen började han att gråta ännu tyngre, tjura. Och då ogillade hans, den här affärsmannen, typ fick dåliga vibbar yani, av hela stämningen. Och han var rädd att yani, hans resa skulle förstöras på grund av att Boheim skulle gråta under hela resan. Så säger han, när de kommer fram till Hajj, eller när de kommer hem tillbaka från Hajj, tillbaka från resan, så kommer mannen som yani, vad kan man säga, parade ihop dem, eller yani, gav dem rådet att resa med varandra. Han kommer då och möter upp dem när de kommer tillbaka från den här resan. Så han började med affärsmannen och han hälsar på honom och frågar: "Hur var din resa med Boheim?" Och då så sa den här mannen: "Qala lahu wallahi ma dhanantu anna fi hadha al-khalq mithluh." Wallahi, jag trodde inte det fanns någon på jorden som den här mannen. Yani, det var fantasi att någon person ska vara som den här mannen. وكان والله يتفضل علي في النفقه وهو معسر وانا موسر. والله, han brukade sträva i att försöka spendera på mig trots att han var fattig och jag var rik under resan. ويتفضل علي في الخدمه وهو شيخ ضعيف وانا شاب. وهان يعني verkligen kämpade med att få jobba och tjäna mig trots att han var en gammal och svag man och jag är ung. Och han lagade mat åt mig medan han fastar och jag fastar inte. Och då så frågade mannen sen: "Men de här dåliga vibbarna som du fick i början av resan, att han grät så mycket." Och då så sa han: "Aliftu wallahi dhalikal buka." Och ushriba hubbuhu qalbi. Wallahi, jag tog an mig hans gråt. Och den förankrade sig i mitt hjärta. Yani, jag blev som honom. Subhanallah. Hatta kuntu usa'iduhu alay. Yani, tills att jag grät tillsammans med honom. Hatta ta'adda bina ar-rifqa. Så pass att våra andra sällskap tyckte vi var jobbiga. Thumma allifu dhalika. Och sen blev de också som oss. Faja'alu idha sami'una nabki bakaw. När de hörde oss gråta började de också gråta. Och då sa nam, wa yaqulu ba'dhum li ba'din ma alladhi ja'alahuma awla bil buka minna wal masir wahid. Så de andra börjar säga, men varför ska de gråta när yani, varför ska de ha företräde att gråta när det berör oss alla? Yani paradiset, helvetet, det är inte bara för dem, det är för oss alla. Så de grät också. Faja'alu wallahi yabkuna wa nabki. Och sen gick den här mannen vidare till Bohem och hälsade på honom och han sa, hur såg du ditt sällskap? Hur var den här affärsmannen? Och då så sa han, khayru sahibin. Han var det bästa sällskapet. Kathiru dhikr lillah. Han var en person som mindes alla mycket. Tawil och tilawatun lil Quran. En person som läste mycket Quran. Sari'un ad-dum'a. En person som gråter lätt. Mutahammil lahawat rafiq. En person som hade tålamod med hans sällskapsbrister. Fajazakallahu anni khaira. Som Allah belönar dig med det bästa. Enligt du gav mig detta sällskap. Men kolla här, Bohem som var den som verkligen kämpade. Som vi nämnde. Han sa att han var bästa sällskapet. Han hade tålamod med mina brister. Vems brister? Så var han alla bästa sällskapet. Men hur ödmjuk han var, mashallah. Så här finner man också då dygden av ett gott sällskap. Hur man blir påverkad. En person först tänker vara konstigt och sen mashallah ändrar sig till det goda. Han nämner sen också från Ibn al-Mubarak att han brukade mata hans vänner, hans sällskap under resor med den bästa maten trots att Ibn al-Mubarak var fastande. Wa kana idha arad al-hajj min baladihi nam. Väldigt vacker berättelse från Ibn al-Mubarak. Och han var, mashallah, känd för sin zuhud, känd för sin kunskap och så vidare. När folk skulle resa till hajj så samlade Abdullah al-Mubarak alla de som skulle åka på hajj. Och han säger till dem, ge mig kostnaden för hajj. Låt mig ta hand om den här summan. Och varje person betalade kostnaden för hajj som det skulle kosta. Och han la de här pengarna i en låda. Okej? Okay. Ja. Och sen låste han lådan. Och sen så begav de sig ut på resan. Och under hela resan så var det Abdullah ibn Mubarak som spenderade. Yani otroligt generöst över folket. Och det var han som gav dem den bästa maten. Och i Mekka så köpte han allt som de ville ha av gåvor och liknande. Och sen när de kommer tillbaka hem efter hajj och tänkte att de bara betalat på hela hajjgruppen. Bästa maten, alla gåvor, allt de önskar, alla kostnader. Och sen när de kommer tillbaka hem så lagar han mat till dem och samlar människorna. Och sen hämtar han den här lådan och tar fram alla pengarna och ger tillbaka pengarna. Hängde ni med? Är det pengarna som de gav i början? De tänkte att han kommer förvalta dem. Han kommer spendera våra pengar under resan. Men han spenderar från egen ficka. Bästa sakerna. Och sen har de kommit tillbaka. Varsågod era pengar. Varför? För han vill ha vad? Belöning, mashallah. Och här subhanallah, vilken munafasa, vilken musabaka. Vilken tävlan i att uppnå belöning. Nah. Och sen säger Ibn Rajab att den andra betydelsen av al-birr är att göra goda gärningar. Fi'lu ta'at kulliha wa didduhu al-ithm, vilket är motsatsen till synd. Så spola tillbaka nu. Vad var den första definitionen av birr? Ja, ikhwa. Vad var den första definitionen av birr? Ja. Al-ihsan ila an-nas. Taib. Birr al-ihsan ila an-nas wa husnul khuluq. Den andra betydelsen av birr, att göra goda gärningar. Alla goda gärningar i islam, as-salah och zakat och så vidare, kallas för birr. Och motsatsen till birr i den betydelsen är el-ithm, yani synd. Och så säger han att Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit al-birr i Allah azza wa jalls uttalande وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَسَائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. Till slutet på versen. Versen i surat al-Baqara, vers 177. Så han säger att den här versen omfattar sex former av birr. Och den som fullbordar dessa former av birr har fullbordat al-birr. Den första är al-imanu bi usul al-iman al-khamsa. Den första formen av birr är att tro på islams imanpelare. På Allah, hans änglar, hans sändebud, på domedagen och ödet och så vidare. Den andra egenskapen av birr som Allah nämner är att ge pengar som han håller kärt till dhawil qurba, sina nära släktingar, wal yatama, föräldralösa, wal masakin, fattiga, wabn as-sabil was-sa'ilin, de resande och de tiggande, och fir riqab, och till de som är slavar, och man då hjälper dem att köpa sig fria. Den tredje egenskapen är wa iqamu as-sala, och den fjärde ita'u az-zaka, och den femte al-wafa bil-ahd, att hålla sina löften, och den sjätte as-sabru 'ala al-ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba's, att vara tålmodig i motgångar och svårigheter. Enligt versen nämns de här sex egenskaperna, och så säger han wa kulluha yahtaju al-haju ilayha, och alla dessa egenskaper behöver personer som gör hajj. För en person kan inte göra hajj utan iman. Eller hur? وَلَا يَكْمُلْ حَجَّهُ وَيَكُونُ مَبْرُورًا بِدُونْ إِقَامَةِ الصَّلَةِ. Och hans hajj kan inte heller bli accepterad och god om han inte förrättar bönen. وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ, och betalar zakat. För det är från islams pelare. Och han säger فَإِنَّ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ بَعْضُهَا مُرْتَبِتٌ بِبَعْضٍ. För islams pelare hänger ihop. Väldigt viktigt. Du kan inte bara ta några av islams fem pelare som du vill, utan de är relaterade och hänger ihop med varandra. فَلَا يُكْمِلُ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ حَتَّى تُؤْتَى بِهَا كُلُّهَا. Så en persons iman och islam blir inte fullbordad tills han gör alla islams pelare. Och hans birr, hans fromhet, وَلَا يَكْمُلُ birru al-hajj bidun al-wafa bil-uhud, och hans birr i hajj kommer inte heller bli fullbordad tills han håller sina löften, då han, hur han bemöter folk och behandlar folk. Och det här är något man behöver under sina resor och resan till hajj. Och inte heller kommer han att uppnå al-birr tills han ger från det han älskar, ger till de behövande från det han håller kärt. وَيَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى الصَّبْرِ عَلَى مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَشَاقِ فِي السَّفَرِ. Och utöver detta behöver han tålamod med de motgångar som drabbar honom under resan. Så alla de här formerna av birr som Allah nämner är essentiella och viktiga för en person som ska åka på hajj, och generellt för alla människor. Så han säger här فَهَذِهِ خِصَالُ الْبِرُّ. Det här är egenskaperna av birr. Och den viktigaste av dem för den som åker på hajj är att förrätta bönen. För personen som gör hajj utan att förrätta bönen, och speciellt en person som gör en frivillig hajj, han har redan gjort den, han gör en extra. En person som gör hajj utan att förrätta bönen, han säger det är som en person som jagar en dirham och dayar ra'sa malihi wa huwa ulufun kathira. Det är som en person som jagar ett mynt och försummar hela sin rikedom av tusentals mynt. Yani en person som åker på hajj utan att göra salah är som en person som jagar en krona, ett mynt, och försummar miljontals kronor. Yani det viktigaste beloppet. وَقَدْ كَانَ السَّلَفْ يُوَاذِبُونَ فِي الْحَجِّ عَلَى النَّوَافِلِ الصَّلَةِ. Och salaf var måna under hajj till och med att göra frivillig bön. Och profeten alaihissalam var också mån om att göra qiyamul layl, då han reste på hajj. Han bad sittandes på sitt riddjur under alla hans resor och gjorde witter på djuret också. وَحَجَّ مَسْرُوقٌ فَمَا نَامَ إِلَّا سَاجِدًا. Och han nämner från Masruq, en stor imam från Salaf, att då han åkte på hajj så sov han bara i sujud. Yani, så pass mycket dyrkade han Allah och gjorde så mycket salah att han somnade i sujud. وَكَانَ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِ يُصَلِّي فِي التَّرِيقِ مَكَّةِ لَيْلَهُ وَأَجْمَعَ فِي مَحْمَلِهِ. Och Muhammad ibn Wasi brukade be Muhammad ibn Wasi brukade be, du vet, du sitter i kamelen, den här som en, jag vet inte vad det kallas för, den här liksom grejen man sitter på, va? Nej, du sitter på som en, inte sadel, du är så här trägrej, så du har så här typ tecken runt och, eller så här, skynken, som en vagn typ, ja, en liten box där uppe där du sitter, så att du inte, du har skugga och allting du behöver. Han satt där inne och bad hela vägen till Mekka. Och han läste Koranen högt, men han ville inte att folk skulle höra. Så mannen som ledde karavanen, han beordrade honom att tala högt och att typ skrika höja rösten, så att det skulle överrösta och folk inte skulle höra att han bad. Mashallah. وكان المغيرة ابن حكيم الصنعاني يحج من اليمن ماشيا. Och al-Mughira ibn Hukaym al-Sun'ani brukade göra hajj från Yemen gåendes. Wa kana lahu wirdun bil-layl. Och han brukade be en viss del av natten. Och där läste han ut en tredjedel av Koranen. Så han stannade under den här resan. Alltså han går från Yemen till Mekka. Och han stannar under resan på natten och ber den här, yani, vanan han hade att be. När han är hemma så läser han varje kväll ut en tredjedel av Koranen i bön. Men han vill inte lämna den här sunnan under resan, så han gör det också under resans fot. Så att hans sällskap, de fortsätter. Men han stannar och ber. Och så sa han att han sen går dagen efter och hinner ikapp dem. Yani kämpar för att komma ikapp dem. Yani illa fi akhirin nahar. Yani i slutet på dagen hinner han ikapp sitt sällskap. Och så säger Ibn Rajab, salamullah ala tilkal arwah, rahmatullah ala tilkal ashbah, ma mithluna wa mithluhum illa kama qala al-qail. Yani han säger, må Allah ge salam, må Allah ge rahma över liknande människor, yani dessa människor, och vi jämfört med dem är ingenting annat än vad poeten säger, nazalu bi Mekka fi qaba'ili Hashimin wa nazaltu bil Bayda'i abada manzilin. Yani de kom till Mekka och slog läger tillsammans med Bani Hashim, bästa folket, och vi slog läger ute vid bergen. Yani, vad vill han säga, vart är vi från dessa människor? Och det här säger Ibn Rajab, den stora imamen som dog för 700 år sedan. Vad ska då vi säga idag? Allah al-musta'an. Och sen säger han, فَنَحْنُ مَا نَأْمُرُ إِلَّا بِالْمُحَافَدُ عَلَى الصَّلَاءِ فِي أَوْقَاتِهَا. Vi säger till folk, slå vakt om bönen. Be, yani, era obligatoriska böner i dess tid, även om det innebär att ni slår ihop dem. Yani personer som är på resande fot. Eller be bönen i någon av dess tid. För det är inte tillåtet att be dagsbönerna på kvällen eller kvällsbönerna på dagen. Yani att be dhuhr och asr efter maghrib, eller maghrib och isha efter fajr. Och så säger han att det inte heller tillåtet för en person att be på sin kamel eller sitt riddjur de obligatoriska bönerna, förutom om han är rädd att missa sitt sällskap eller liknande, eller han är rädd för sig själv. Det är också viktigt här. Han talar här om vikten av att be. Att be de obligatoriska bönerna. Och profeten a.s. som det har nämnts i Bukhari, brukade be sittandes på sin kamel. Och han bugade sig i ruku och i sujud. Men så sa sahaba, när det var obligatorisk bön, gick han ner och bad. För den obligatoriska bönen, där måste man stå och be. Som Allah säger, waqumu lillahi قانتين. Du kan inte sitta och be en obligatorisk bön. Då säger han förutom om det finns en ursäkt. Till exempel, han nämner sen en person, han är med ett sällskap. Om du stannar och ber, det är kanske mitt på natten, sällskapet reser vidare och du tappar bort ditt sällskap. Eller att jorden inte går att be på, den är full med gegga till exempel. Då är du ursäktad att be på ditt ridjur. Men annars så ber man gärna på marken. Och sen säger han vad beträffar den som är sjuk. Eller att be på kamelen när det finns jord på, när det finns gegga på marken. Där finns det en känd ikhtilaf bland ulema. Och Imam Ahmed har det två åsikter i frågan. Och samma sak när det kommer till att man måste göra wudu om man har möjligheten, och annars gör man tayammum. Och sen säger han en viktig sak här. Och om Allah subhanahu wa ta'ala vet att en människa är haris, han är mån om att förrätta bönen, så kommer Allah att underlätta för honom. Det är jätteviktigt. Om Allah vet, uppriktighet, att du är mån om att be din bön i tid och på det sättet den ska utföras, så kommer Allah att underlätta för dig. Och vi ska avsluta med en berättelse som visar just detta, och sen ska vi inshallah be. Han säger, vissa ulema sa att jag var på väg till Hajj. Och al-Amir, reseledaren, brukade stanna folk varje dag för att be salat al-Fajr. Brukade stanna folket varje dag för att be salat al-Fajr. Fayanzilu fayusalli. Så folket går ner och de ber. Och sen går vi upp igen och fortsätter vår resa. Men en dag så höll solen på att gå upp. Och de hade inte stannat. Så jag ropade. Ingen brydde sig, ingen kollade åt mitt håll. Så jag gjorde wudu. Han sitter uppe på kamelen. Han sa, jag gjorde wudu. Och sen gick jag ner och bad på jorden. Taib. Och det finns ju flera folk på kamelen. Men karavanen fortsatte. Så han står där helt själv och ber. Och sen säger han, wa yani jag... Och jag var inställd på att jag skulle gå. Jag skulle gå tills jag kommer i kapp dem på förmiddagen. Och jag vet att det här skulle vara jättesvårt för mig och någonting som jag inte klarar av. Gärna att gå i Saudiarabien i flera timmar. Men han var inställd, jag ska be. Alltså, även om det är på bekostnad av att jag missar det här och jag kommer få gå i den här hettan, även om det är svårt. Och så sa han, falamma sallaytu. Tänk nu hans inställning. Jag ska be även om de åker. Bönen är viktigast. Så han sa, när jag bad så kollar jag framför mig och jag ser att hela karavanen står still. Yani de är framför mig, de har inte rört på sig. Wa qad kanu idha su'ilu dhalika lam yaf'alu. Och det hade aldrig hänt att de stannar på det här sättet, yani efter fajr. Så jag frågade vad som hade hänt. Och då så sa de, när du gick ner så gick kamelerna ihop med varandra, bagaget ramlade ner, och från fram tills nu så har vi varit upptagna med att ta upp bagaget igen. Subhanallah. No. Så han säger då att jag gick upp, tackade Allah subhanahu wa ta'ala. Och så sa han, jag viktig, wa alimtu annahu ma qaddama ahadun haqq Allah ta'ala ala ahwa'i nafsihi wa rahatiha illa ra'a sa'adat ad-dunya wal akhirah. Och då fick jag insikt att en person som ger företräde till Allah och lägger igen, trycker ner sina lustar, det han själv vill, och ger företräde till Allah, kommer att få lycka i detta liv och i nästa liv. Och motsatsen, att ingen människa ger företräde till sin hawa, sina lustar, framför Allah azza wa jalls rätt, förutom att han kommer att få olycka i detta liv och i nästa liv. Och det är sant. Och det här är viktigt att man tänker på det här. När man är på resande fot. Många har problem. Be på flygplanet, be på flygplatsen, be på tåget, be på bussen. Och ibland händer det att folk missar bön. Händer det inte? Att de ber dhuhr och asr efter maghrib. De ber maghrib och isha efter fajr. Det är inte tillåtet i islam. Yani, Be bönen på dess tid. Frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kommer att underlätta. Som här nämndes. Allah kommer att underlätta, för det här märker man. Flygplatsen, leta efter en moské, leta efter en böneplats. Hittar du ingen, det finns säkert någon plats du kan stå och be på. Det är bara två raka. Slå ihop bönen, fyra raka. Är det inte enkelt? Planera din resa. Vissa gör också ett misstag och säger, han tar bussen till Göteborg till exempel. Och han vet att bussen inte stannar. Han vet att Salah kommer gå ut. Ta en senare buss, ta en tidigare buss. Om det inte är måste. Men försök anpassa din resa efter din religion. Det är viktigast. Allah azza wa jalla kommer att underlätta. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Att man ger företräde till sin religion och till sin salat. Som vi här fann från salaf. Och inshallah vi fortsätter nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.